Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Hörrni, vad roligt att vara här. Det måste jag säga. Riktigt, riktigt roligt. Känns ju ändå som att det är en relativt pigg 100-åring, får man säga. Det höll på att säga att det var bättre förr, men det stämmer inte när man kommer hit, utan det verkar som att det är bäst just nu. Och tack så mycket Marcus för förmånen att komma hit och predika idag. Man är ju där nu i livet där man får åka runt på jubileumstillställningar. Det är ju det man blir inbjuden till, typ dynamiska ungdomskonferensen, andra eller andra som tar hand om. Men när det ska firas lite, då drar man fram liksom de gamla SNU-rockarmen och då får man vara med. Så det är jätteroligt. Jag tänkte det innan i början här, när ni tog i så väldigt med att Jesus är uppstånden, så kändes det som att ni har varit och tjuvtränat i Kinnarps arena i fredags allihopa, hela gänget. Även om jag tycker att ni skriker mer kristet idag. Jag har ju varit här i många år i den här församlingen. Det här är ju, vad kan jag säga, min andliga moder. Det här jag har liksom fått med mig väldigt mycket av det som är viktigt för mig i mitt liv, i min tro. Har jag blivit döpt i Kristus. Grattis ni som har döpts. Det är verkligen någonting att leva på, någonting att stå på, någonting att påminnas om. Och veta att man har liksom iklätt sig Kristus, tagit på honom. Jag höll på att säga att jag blev andedöpt här, men det är inte, ja, det blev jag i den här fantastiska utpoften som kallas för hovslätt. Utpoft är väl ett gammalt ord, men jag vet inte om man fortfarande där drömmer om att bli egen församling. Det gjorde man för 20 år sedan eller 30 år sedan, men det har väl upphört förmodligen. Men där hände det. Sen, ja, jag har verkligen hejdat mig. Jag skulle kunna berätta många saker just nu, känner jag. Men jag tänkte när Freski kom ut här tillbaka den vägen, så kanske jag ändå ska dela med mig av att jag har en nära döden upplevelse här borta i den kanten. Efter en dopförrättning så är det så fantastisk konstruktion där, så att det är först ett draperi som hänger där. Innanför draperiet så är det två dörrar som går låsa där. Och det var så inte bättre att en gång så höll jag något långt postludium efter dopet här, så jag stod och så när jag skulle gå ut där och de var färdigdöpta och jag skulle ta mig in där och kom innanför draperiet, så märker jag att dörren är stängd. Och det finns ingen handtag på den här sidan. Du kan pröva om du frågar Marcus. Gå ner och testa någon gång där och så vidare. Och jag stod och knackade på dörren lite försiktigt, för predikanterna hade hunnit börja här. Och jag försökte liksom göra dem uppmärksam på att det står en broder på utsidan. Ingen hände. Efter några minuter så gör jag en bedömning om det är tillräckligt mycket utrymme mellan dörrens nederkant och trappan för att kunna ta mig in där. Men jag tänkte att alltså ett pastorslik här i dopgraven, alltså att lämna det gamla och gå in i det nya, det får ju finnas gränser på liksom de här liknelserna och så vidare. Så det bar sig inte bättre. Efter 4-5 minuter fick jag acceptera faktum, och ut ur skynket kommer en dyngblöt predikant. Och ni som har sett de här gamla fina dopdräkterna och sett Norris Leffler avlagda dopkostym som jag fick ta över, då vet ni att det inte är så hemskt mycket som skyler när man kommer upp här och lafsar upp här. Så jag tror att det är den varmaste applåden jag har fått hittills i den här församlingen. Så men det här är som sagt hemma för mig. Jag har haft 5 stycken välkomstmöten i den här församlingen. Jag måste ärligt säga att jag håller på att ge upp om en sjätte, men jag har haft 5 i alla fall. Får se hur Herren leder. Nu ska vi läsa från Johannes evangeliet 20 kapitel. Vi har ju påminnt oss redan om detta fantastiska som sker den här dagen, om uppståndelsen och kraften i detta att graven är tom. Och jag vill bara läsa den texten ifrån Johannes evangeliet som Mattias delvis citerade, men vi läser tillsammans ifrån Johannes evangeliets 20 kapitel. Står det så här i Jesu namn. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, då kom Maria Magdalena ut till graven för att se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån, kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. De låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen, han som hade kommit fram till graven först, och såg och trodde. Tidigare hade han nämligen inte förstått skriftens ord om att han måste uppstå från de döda. Därefter så gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt detta vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde det var trädgårdsmästaren och sa till honom, herre, om det är du som har burit bort honom, så säg vad du har lagt honom så jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, rabboni, det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än, men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett honom och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade, frid var det med er. Amen. En av de sakerna som jag möter med människor som ännu inte har tagit emot Jesus, det är ärliga och uppriktiga frågor. Och detta är en av de frågorna som brukar komma. Är det verkligen så att Jesus uppstod? Han spikades på ett kors, det kan man tro, men det är svårt att tro att han uppstod från det döda. Jag vill säga några ord till dig om du finns med här som kämpar och brottas med detta, så ska du veta att du är inte själv. Utan redan när detta hände, lärjungarna som hade levt med Jesus, de hade svårt att tro. När kvinnorna kom och berättade för dem så hade de svårt att tro att det verkligen var sant. Trots att Jesus hade försökt säga det gång efter gång efter gång att så här är det, så kunde de ändå inte tro. Så kära vän, du som tvivlar, du ska veta att du inte är ensam och behöver inte känna liksom att du skäms för det, utan det håller i livet att kunna tvivla och fortsätta med sin ärliga sökan och få tag på någonting. Men du, det finns faktiskt goda anledningar till att tro på detta att Jesus uppstått. Inte bara som ett teologiskt faktum, utan att han verkligen gjorde det. Att han lever idag, att han uppstod ifrån det döda. De kunde inte riktigt tro när kvinnorna berättade. Men det är några grejer som jag vill påminna dig om. Den här församlingen har bland annat haft mission i Armenien under ganska många år. Ska du vara med i en församling, ska du vara med i en församling som har ett missionsarbete. Vet, då är det en riktig församling. Så du vet det. Kanske kan vara riktig annars, men jag tror att om man är riktigt fattat detta, då är man med också och gör någonting runt om i världen. Och man har under många år arbetat i Armenien. En av de resorna jag var på i Armenien, då kommer jag dit och sen så åker jag iväg och de ska visa mig Kor Virap. Det är ett kloster som ligger på en kulle nära Ararat berg. Och där är Gregorius, enlightener, Gregorius upplysaren, hade varit där. Och det där betyder en djup fängelsehåla. Och du vet, Armenien är så otroligt glada för att de var den första kristna nationen. Så att kommer du till Yerevan och går in där på deras museum och tittar på alla gamla biblar och annat. Även om du som jag inte är så museiintresserad utan gillar mer jul- och biltema och så vidare, ska du veta att kommer du till Yerevan, då ska du ta dig till museet och titta på alla fantastiska biblar och skrifter som är där. Det är helt fantastiskt. I alla fall, de är så stolta över detta. Och Gregorius, han var en av dem som var med och predikade evangelium. Han var nedkastad i en fängelsehåla. Och det är ett litet hål när man ska ner där. Och jag kände att jag måste ner i det där hålet. Och de som var med mig där, de var väl livrädda. De tänkte att kommer han ner så kommer han inte komma ur, typ. Ungefär så här. Man såg skräcken i deras ögon. Men jag var tvungen att gå ner där i hålan där Gregorius hade suttit. Och Gregorius satt där under flera år och så är det långa berättelser om detta. Och till slut så är han med och får vara med och be till Gud för en av dem från det kungliga hushållet som blir frisk i Jesu namn. Och någonstans så tar man emot detta evangelium. Den som kom första gången till Armenien med evangelium, tror man, och kyrkohistorien säger att det var Bartimaios. Och Bartimaios är samma person som Bibeln kallar för Natanael, som du hittar i Johannes evangeliets första kapitel. Och när du läser om Natanael, då kommer du se att det var inte en sån där kanonkille som trodde på allting, utan han vill helst inte möta Jesus. Och när han får veta att han kommer från Nazaret, vet du, då är det ungefär som att komma från Huskvarna. Han säger, finns det verkligen någonting gott? Jag ber om ursäkt, men du vet, har man bott här i många år, då kan man inte låta bli sådana grejer. Finns det verkligen någonting gott som kan komma från Nazaret? Att han var helt lost, han visste ingenting. Så kommer han till Jesus och så lever han med Jesus och så händer det någonting. Och sen, några år senare, så är han med, bär evangelium till Indien, kommer till Armenien. Och i Armenien, där vi berättas det, att han till slut får lida martyrdöden. Och det berättas att han flås levande för sin tro. Du vet, en människa som är tvivlande låter sig inte till slut flås levande för någon som man inte tror är uppstånden. Och du kan läsa om alla lärjungarna, så har de alla historier där de ger sitt liv. Du vet, man ger inte sitt liv om man inte tror att det är sant. Alltså uppståndelsen, den är liksom, du kan lita på den. Jag kan förstå att du kan förtvivla, men du ska veta att det finns människor som har sett detta, varit med om detta, gett sitt liv för det här, och man gör inte det. Hade det inte varit sant, då tror jag också att evangelisterna hade beskrivit detta på ett annat sätt. Du vet, kvinnorna då på den tiden, då var det ju inte som idag att de bestämde det mesta, utan på den tiden fick de knappt bestämma någonting, vet du. De var helt inte giltiga som vittne. Och då tänker jag att om man nu skulle fabricera en historia och hitta på det, då skulle man åtminstone säga att när Jesus uppstod, det var det några lärda män, det var det gubbar med långt skägg och långa kaftaner som hade mycket utbildning. Det var det de man visade för sig som såg detta och skrev ner det på några manuskript och såg till liksom att den plastades in upp. Det gjorde man väl inte då, men såg till att det bevarades till eftervärlden. Nej, du vet, evangelierna berättar som det var. Att det var några kvinnor som fick se honom, fick vara med honom och höra honom och så vidare. Du vet, hade detta varit fejk, då tror jag att man har ritat på en bättre historia. Men nu är det den här historien. Så tvivla inte på Jesu uppståndelse. Men gör du det, så är det okej att göra det. Men det finns många goda anledningar till att inte tvivla på det här. Och om du skulle vilja ha lite bättre argumentation för detta, så ska du skaffa en bok som heter Who Moved the Stone? Av en som heter Frank Morrison. Han skrev den för många år sedan, nästan 90 år sedan. Men i och med att det är 100-årsjubileum så kan det vara bra att få tag på någonting som är gammalt och starkt. Han var journalist och han började tvivla på detta, skulle skriva ner allt detta. Och under tiden som han började efterforska så kommer han till tro på denna Jesus Kristus. Han inser att det finns så många saker som talar för att detta verkligen har hänt. Och så blir han en troende. Frank Morrison, Who Moved the Stone? Om du vill ha lite bättre argumentation än du får just nu ifrån talarstolen. Det är så fint när Jesus uppstår, för det är så Jesuslikt. Är det inte det? Maria, säger han. Så han kallar människor vid namn. Han är personlig och det gäller dig idag. Tvivlande eller inte tvivlande, så ska du veta att för Jesus så är du Kalle eller Stina eller Pelle eller Tina. För Jesus är du liksom, är du en person. Du är inte bara liksom någon inkastad i en grupp. Du är inte liksom bara någon som är en kopia av någon annan. Utan hos honom så har du ett namn. Och han känner dig. Och det är som att hon känner inte igen Jesus, Maria Magdalena. Hon vet inte vem hon är, men det är som att när hon hör namnet Maria, så känner hon igen liksom att det här är ju han. Det är ju Jesus. Och du som söker av ett uppriktigt hjärta, du ska veta att det finns ett ögonblick i ditt liv när du kanske inte riktigt vet, när det är dimmigt, men där du ändå kommer få känna att det är du och han. Så fortsätter Jesus och säger, hälsa de andra att jag har uppstått nu. Och så säger han, nu ska jag gå till min Gud och eran Gud. Ja, nu ska jag gå till min far och eran far. Men vet, det är så bra med Jesus. Världens frälsare, Guds son. Men han tar explicit liksom målat in Gud som bara min Gud. Utan det är min Gud. Men det är också eran Gud. Det är min far. Men det är också eran far. Jag vet inte var du finns i livet. Men kanske du känner att du kan inte tänka en som Gud som din far. Du kanske tänker liksom att det är liksom något religiöst fundament någonstans långt bort. Men när Jesus uppstår och Jesus öppnar vägen in för alla människor, då är det någonting personligt. Där han kommer att kalla dig vid namn, där han kommer att möta dig. Och han kommer att säga, det är min Gud men det är också din Gud. Det är min far men det är också din far. Det är inte bara en Gud någonstans. Och det märker jag när människor kommer från alla andra religioner och kommer till tro att detta är så fascinerande. Att plötsligt är det en personlig Gud. Plötsligt är det inte bara någon annans Gud. Plötsligt är det inte bara någonting som tillhör ett religiöst system. Utan plötsligt så är det Jesus Gud men det är också min Gud. Det är hans far men det är också min far. Och det är någonting att glädjas över om man har fått tag på namnet Jesus i sitt liv. Och veta att man får leva, vandra genom livet och veta att han är min bästa vän. Han kan mitt namn. Det är inte bara hans Gud utan det är också min Gud. Att vandra i denna lyckosamhet genom livet. Som gör att man faktiskt blir riktigt salig på insidan. Du må vara helt ensam här på jorden. Tänkte på det när vi på bröder som döptes ifrån Östafrika tror jag någonstans. Och jag skulle nästan kunna ge dem en hälsning på ett språk som jag tror de kan. Men jag ska inte göra det och chansa just nu. Men jag lyssnade på en kvinna en gång ifrån Etiopien. Som berättade om hennes fruktansvärda uppväxt. Hon berättade liksom att hon blev som slav i en annan familj. Så berättade hon att hon gick till skolan och fick börja gå i skolan lite grann och hon lyckades ganska så bra. Men varje gång hon kom hem och hade fått några bra betyg eller någonting så var det ingen som kunde glädjas med henne. Hon var liksom som ingenting. Hon var liksom som bara en som skulle ta hand om disken och fixa och städa men hon hade ingen. Hon kände sig helt ensam och så berättade hon. Hon låg på nätterna i den där lilla lerhyddan i det lilla rummet. Höll upp sina betyg mot himmelen. Och kände Gud. Det är ingen här som bryr sig. Men du bryr dig. Att få tag på detta vet du. De kan kasta dig i den mörkaste fängelsehålan. Du kan hamna i den största problematiken i ditt liv. Så ska du ändå veta. Att det finns någon som kommer säga till dig. Min Gud och din Gud. Min far och din far. Det är någon som kommer veta vad du heter. Var du finns. Var du finns i livet. Kom och känna till allt detta. Och detta tillhör uppståndelsen. Denna väldiga kraft som du och jag kan få tag på i våra liv. Det är ett mirakel som sker. Och du vet, trots att det är ett sånt mirakel. Så måste ändå Johannes passa på att skryta om sig själv. Så viktigt för honom att berätta om att vi började springa samtidigt. Och jag kom först. Alltså det hade varit lite klädsamt om han hade berättat det en gång. Han påminner om två gånger, om tre gånger. Det var jag som kom fram först. Nu är ju ingen av oss som sitter här inne som har den läggningen. Men det har funnits sådana historier. Som trots att man berättar om Jesu uppstånd så måste man också passa på, by the way, att berätta att jag sprang fortast. Och min storebror här på första sidan. Många tror att det är min lillebror, men det är faktiskt min storebror. Så att vi skulle kunna tala mycket om våra tävlingar under åren som har varit. Så att ser du någon som är lik mig här så ska du veta att det inte är säkert att det är jag. Sen har de inte fått riktigt samma fantastiska kroppshydda som jag, men de är ändå liksom lite lika mig. Så lika så att en gång när jag kom in i kaféet här borta skulle köpa lite kaffe. Så står det en fin dam bakom disken och säger till mig. Det är otroligt vad lik Pelle du börjar bli sånt till. Nej men du vet han springer visserligen fortast. Men han är inte modigast. Han står där och hänger i öppningen till Petrus kommer. Men han glömde Petrus som är först in. Det är ändå hedrar honom att han bekänner det. Han står och väntar. Och du vet, så är det i hans rike. Det är någon som springer fortast. Men det är någon annan som är modigast. Det är därför vi behöver varandra. På olika sätt, med olika gåvor. Ingen har allt, utan vi har lite olika sidor. Och det verkar som att Bibeln och Gud låter en och annat skrytsamhet komma med i det här ordet. Så det kan man få vara. Man ska veta att man inte har allt. Man ska veta att det finns andra som är bättre på andra saker. Och som fått andra gåvor i sitt liv att leva i detta. Och varför stannar jag upp vid detta? Jo, det är för att det finns liksom en sån här god tanke som jag har läst en gång i en kommentar som jag tycker är rätt fin. Där den här kommentaren skrev så här att det är alltid så. Du vet, Johannes, han är ju förknippad som kärlekens apostel. Ingen skriver så mycket om kärleken som Johannes. Petrus är ju med, det vet ni. Och speciellt om ni är här som har uppvuxen katolik eller känner till katolska kyrkan, så vet du att Petrusämbetet, alltså Petrus var en som på ett alldeles speciellt sätt är förknippat liksom med läran och med ämbetet på det sättet. Så läste jag en kommentar som jag tyckte var så fin. Det stod så här: kom ihåg att kärleken kommer alltid att springa fortare än ämbetet. Nej, men det är en rätt så fin tanke att tänka på ibland när man tycker att man har så mycket rätt. Och andra har så mycket fel. Så kan man då påminna sig om att det är någonting som är viktigare. Och det är att kärleken kommer att springa fortare än ämbetet. Ja, precis. Det är nu när jag får applåder man har lust att säga att man inte har läst den i kommentar. Men det är ju för sent nu. Men det är väldigt skönt. Det hjälper mig ibland att tänka om mitt eget liv. Om jag inte har kärlek så blir det bara en skramlande symbol. Om jag inte kan visa liksom den omtanken till den här världen, då kan jag skrika mig hes och kommer det inte ha någon betydelse. Och det är som att när Jesus uppstår, då är det den värmen och den kärleken. Det är inte bara här och jag, utan Maria. Alltså det är liksom den här värmen som finns där. Johannes, han var ända in i det sista. Hieronymus, en av de här som skrev de första århundrarna omkring den första kristna tiden. Han talar ju om denne Johannes som sitter i Efesus. Han var ju fången i Patmos under flera år. Satt och skrev sina syner. Men sen hamnade han i Efesus. Och han var biskop i Efesus. Och då berättar Hieronymus att när han träffade på honom. Eller när han hörde berättelsen. När den här aposteln Johannes var gammal. När han var allt för svag för att hålla några egentliga föredrag. Då var det tydligen så att när han predikade sa han bara: mina barn älskar varandra. Och på frågan varför han ständigt upprepade detta så lär han svara att därför att det är Herrens bud. Och när det är gjort så är det tillräckligt gjort. Så kärleken har ett sånt försprång i Bibeln. I att detta liksom finns en sån värme till dig och mig. Och det är kärlek som driver Jesus till korset. Och det är kärlek ifrån Gud som gör att han uppstår. Och du och jag har hamnat i det. Till sist då, kära vänner. Och till sist betyder inte att det är lite kvar. Jag bara säga det, du som sitter nu och hoppas på att nu är han på väg in för landning. Nej, inte riktigt än. Jag kan säga till när det händer också, men där är vi inte än. Nej, men det är ju så. Hur svårt kan det vara, tänker jag. Du vet, evangelierna, Jesus har uppstått. Graven är tom. Stenen är bortrullad. Men det står inte ett ord om vad de gjorde på eftermiddagen. Står det ingenting. Men jag tänker, hade jag varit med, så tänker jag att det hade varit ändå lite halleluja moment. Jag hade ändå liksom glatt mig eller haft liksom party eller berättat för världen. Nej, inte de här lärjungarna. De låser in sig. De stänger dörren om sig. De låser till den där dörren. Men jag tänker, hur svårt kan det vara? Är det så svårt att glädjas över nu när Jesus som dog på korset är uppstånden, han har visat sig och liksom han finns där. Och så kan man ändå inte ägna några rader om att det finns lite glädje i tillvaron. Det är ju nästan som att Luther själv hade skrivit detta typ. Man får inte vara riktigt glad utan det ska vara lite tråkigt även när det är roligt. De låser in sig. Min erfarenhet är att det var inte bara lärjungarna som hade det så. Utan min erfarenhet är att du och jag lever i det. Trots att Jesus är uppstånden, trots att graven är tom, så beter vi oss om att vi är inlåsta. Vi beter oss om att vi inte vet om det. Vi tar inte till oss den här glädjen, utan vi finns där i våra låsta rum, i våra tankar och allt detta. Tänk på alla människor som släpar på grejer, synd och bekymmer, skam i livet. Det är som att man låser in sig i sin egen lilla trånga bur. Trots att Jesus är uppstånden. Att stenen är bortrullad. Att han lever och besegrat all ondska. Och besegrat den här världen. Och vunnit seger över döden, över synden, över allt detta. Så är det ändå som att trots att han är uppstånden och graven är tom. Så väljer vi ändå att låsa in oss någonstans. Jag har bett till Gud att du skulle få uppleva frihet i ditt liv den här förmiddagen. Att undret som händer vid graven, att den inte bara skulle tillhöra Jesus utan den skulle få tillhöra dig. Där du finns i livet. Och du vet, det är inte så att det bara är den eftermiddagen. Utan Bibeln säger så här, lite senare, i någon vers som jag tror jag har med. Har jag dem i vers skickat hit? 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Stod mitt ibland dem och sa, frid var det med dig. Alltså det är inte bara att de låser in sig en dag. Som den första chockfasen typ. Efter 8 dagar så sitter man fortfarande, låst till dörrarna, sitter där inne och deppar. Det står inte i Bibeln att de deppar, utan det är min tolkning. Så kommer Jesus dit, rätt igenom de låsta dörrarna. Kommer rakt in. Och du vet, detta är det fina med Jesus. Att även om du har låst in dig i din egen synd, i din egen skam, så ska du veta att Jesus, han kommer att passera alla de där skyddsmurarna om du öppnar. Han kommer att gå igenom alla låsta dörrar. Var det än är i ditt liv så kommer Jesus att komma in där. Men det är som att Jesus, han kommer in genom låsta dörrar. Men det verkar, kära vänner, som att vill man ut, då måste man göra någonting själv. Och när han kommer in i dina låsta rum, då ska du veta att det första han säger inte till lärjungarna. Men varför sitter ni här? Det är nästan som att hade jag varit Jesus hade jag tänkt. Jag ångrar nästan att jag uppstod typ. Ja, men som man känner, varför gör jag det här för? Om ni ändå ska sitta här. Men nu är ju Jesus Jesus. Så när Jesus kommer in där. Frid vare med er. Du vet, du må sitta inlåst. Du må leva i din egen bitterhet. Du må leva i din egen oförsonlighet. Du må leva helt upptagen av skammen i ditt liv. Så ska du veta att när du möter Jesus så kommer du inte möta en som har fingret upp och säger varför gör du så. Utan du kommer möta en som säger frid, vare med dig. Han kommer alltid att komma med det lätet, med det ljudet, med den tonen. Så därför idag så ska du inte känna, när du känner att du brottas med grejer, oförsonlighet i ditt liv. Där du har låst in dig i någonting, där du känner att du är fången i någonting. Så ska du veta att Jesus, han älskar dig. Och samma ton som han hade när han uppstod från de döda, samma ton kommer han att ha. När han kommer in i det som är instängt i ditt liv. Han kommer att locka dig att komma ut. Kom ut. Säg som det är. Bekänn din synd. Kom till mig med din skam. Sitt inte i det där rummet där du har låst in dig med dina dåliga erfarenheter. Med allt du har gjort bort dig med som du inte kan berätta för någon annan. Sitt inte där med din bitterhet och besvikelse mot församlingen. Sitt inte där med din ilska mot en bror eller mot en syster. Sitt inte där med din oförsonlighet. Sitt inte där och jaga upp dig över att arvet inte rättades till på rätt sätt. Sitt inte där och irritera på dina syskon som gjort det så mycket orätt. Sitt inte där bara och irritera dig på en mamma och en pappa som aldrig älskade dig tillräckligt mycket. Kom ut. För att Jesus har gett sitt liv. Jesus har gett sitt liv. Han har hängt på ett kors. Och han har uppstått för din seger. Min Gud, också eran Gud. Min far, men din far. Lås inte in dig när graven är tom och stenen är borta. Utan kom ut i frihet i ditt liv. För att Jesus har besegrat allt. Vi fastnar i en massa grejer. Vi bygger våra slutna rum. Vi låser till dörren. Jag bara ber till Gud att Jesus genom den heliga ande skulle gå rakt in i ditt liv. In i det rummet där du sitter med det som du skäms för. Det du inte vill berätta. Det du inte riktigt orkar med. Alla grejer liksom, när du känner att du inte har blivit som du hade tänkt. Alla de sakerna. Så be att en helig ande skulle låta Jesus få komma rakt in i det rummet. Och det får vara hur mörkt och skitigt som helst. Så kommer han ändå komma in till dig och han kommer säga frid. Var är med dig. Han kommer blåsa på dig med sin helig ande. Och han kommer att säga att precis samma sätt som fadern har sänt mig så kommer jag att sända er. Kanske har luft in dig själv i detta som är din tjänst inför Gud. Ska ta ett bibelställe till och det står så här i Efesierbrevets 4:e kapitel. Om det som är de andliga tjänsterna. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Min erfarenhet är att du och jag, vi kan hamna liksom inlåsta i någonting där vi känner att vi inte kan bejaka det som Gud har gjort i våra liv. Vi vill inte använda våra gåvor för någon har sagt någonting till oss. Vi har tappat tron på oss själva. Vi dras med dåligt självförtroende och därför gör vi inte det som Gud har tänkt med våra liv. Det är också ett fängelse att inte vara med och tjäna Gud med den frihet och de gåvor Gud har gett oss. Då ska du veta i Efesierbrevet säger att Jesus han steg upp och han steg ner. Jesus han vann seger. Det är som att gåvorna i ditt liv de är kopplade. Inte till att du är så duktig, inte att du är så bra. Gåvorna i ditt liv är inte kopplade till att du har gjort någon god examen. Gåvorna i ditt liv är inte att du har varit en fin kristen alla år. Utan gåvorna i ditt liv de har att göra med att det fanns en som vann en evig seger. Som steg upp i himlen, men som också steg ner i helvetet och besegrade all synd. Därför kan du vara frimodig. Om du känner att du har fått apostolisk gåva, profetisk gåva, evangelistens gåva, herdens gåva. Vad den är, så var frimodig och stå på. För att graven är tom och stenen är bortrullad. Och den är gjord för att du och jag skulle få leva i frihet i våra liv. Låt ingen tysta dig.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.